Ja, jag har då blivit ombedd att försöka säga något om det här sista ämnet som kallas invändningar mot Bibelns trovärdighet. Det finns naturligtvis många sådana invändningar. Jag har försökt sammanfatta dem i fyra kategorier, av vilka jag hoppas kunna säga något om minst de tre första. Många hävdar att på grund av att Bibeln är ett så gammalt och antikt dokument, skrivet för 2000 år sedan, de sista delarna av Nya Testamentet och Gamla Testamentet ännu äldre, så måste det med nödvändighet innebära att under processen av avskrivande det har blivit en massa förvanskningar. Och den bibel som vi alltså äger idag, hur vet vi att den verkligen är den text som en gång skrevs? Och därmed, om den inte är det, så är ju inte Bibeln ett trovärdigt dokument. Sen finns det en annan form av kritik som hävdar att eftersom Bibeln är skriven av människor, och människor är bristfälliga varelser, så måste det med nödvändighet också innebära att Bibeln innehåller en massa brister och förvanskningar. För det tredje så menar man att det finns ju faktiskt uppenbara motsägelser i Bibeln. Mängder av motsägelser och felaktigheter som bevisar de två övriga punkterna, kan man säga. Och därmed också bevisar att Bibeln inte är ett trovärdigt dokument. Sen finns det invändningar mot det mirakulösa i Bibeln. Sånt händer inte. Sånt kan aldrig ha hänt. Alltså måste det ha varit uppdiktade historier. Bibeln är därför osannolik. Och vi måste ifrågasätta dess trovärdighet. Kanske också i övrigt. Och det finns kanske andra infallsvinklar här som man kan komma in med kritiska argument emot Bibelns trovärdighet. Men jag hinner bara stanna vid några av dem här för att försöka göra dem rättvisa i alla fall. Och då ska vi börja med den första punkten. Hur kan vi hävda att en så gammal bok som Bibeln, som vi vet är skriven från de första böckerna, Moseböckerna, kanske redan på 1400-talet före Kristus, fram till 400-talet, här har du Gamla Testamentet. Och så Nya Testamentet då, kort efter Jesu död, 45 kanske, fram till år 70, har du största delen av Nya Testamentet med säkerhet nedtecknat. Kanske Johannes uppenbarelse på 90-95 här. Men vi lever ju 1985. Och vad måste inte ha hänt under dessa 2000 år och mer, i det att man har försökt skriva av och gjort nya översättningar och så vidare. Vi måste ha tappat en stor del av den ursprungliga sanningen eller ordalydelsen. Och vi vet ju av erfarenhet då hur lätt det är att ett budskap blir förvanskat bara det går genom några personer. Skulle Per säga en mening, viska en mening i sin vad heter du nu? Jag glömde bort vad det är. Helena, förlåt. I hennes öra, och det hon skulle viska vidare och rad för rad, så skulle sista person ge en helt annan version av den meningen som Per ursprungligen hade. Ja, utifrån samma erfarenhet då vill man, och princip vill man, hävda att Bibelns texter också måste med nödvändighet ha blivit förvanskade. Och därför är det väldigt viktigt att vi kan svara på den här frågan. För kan vi inte det, tycker jag vi är lite på gungfly. Vi kan alltid hänvisa till andra saker, men det här Gamla Nya Testamentet är dock grunden för vår tro. Och om vi inte kan förankra vår tro där, vad ska vi då förankra den? I olika upplevelser, ja, men det har man ju inom andra religioner också. Och det hela utmynnar i så fall i en väldig osäkerhet och relativism och subjektivism. Så det här har för mig varit en väldigt viktig frågeställning. Hur förhåller det sig då med Gamla Nya Testamentet? Om man jämför, och det brukar jag göra för tydlighetens skull då, med andra antika dokument, det vill säga böcker som skrevs under ungefär samma tid som gamla och nya testamentet. Och vi bara tar ett par sådana exempel som är ganska representativa för hur förhållandet är. Ta till exempel Tacitus, som ju var en romersk historieskrivare och levde första århundradet, skrev romarrikets historia för det första århundradet. Någon gång efter århundra här så skrev han vad som hade hänt under det första århundradet. Själv var han född omkring 55 efter Kristus, dog 120. Så han levde samma århundrade som Kristus. Och vi vet också ifrån hans skrifter om Kristus. Han anses vara en första klassens historiekälla när det gäller att komma tillbaka till vad som hände den här tiden i romarriket. Så de av er som har läst antikens historia har ofta varit mycket beroende av vad Tacitus har skrivit. Men då måste man alltid fråga sig, som vi också måste göra med Nya och Gamla testamentet, eftersom vi inte har originalmanuskripten kvar. De har ju nötts ut, försvunnit ur tiden. Så är vi alltså hänvisade till avskrifter. Och då förhåller det sig så här att ju fler avskrifter som vi möjligen kan skaka fram, desto bättre, eller hur? Är ni med på det? Ju fler kopior vi har att lägga på bordet och jämföra och se om de stämmer överens, desto större säkerhet har vi om ursprungstextens ordalydelse. Den är med på, va? Ja, bra. Sen är inte bara mångfalden av kopior, utan också deras närhet till originalet. Så att ju närmare originalet en kopia kan dateras, desto större värde tillmäter vi den naturligtvis. Det är så här med Tacitus att av hans i 30-tal olika böcker så finns det bara fragmentariska kopior kvar. Inte alls av alla hans böcker. Av vilka den första ligger här på 850 efter Kristus och den andra på 1050. Och då ser du att du har en tidsperiod av en 700 år mellan original och första kända avskrift. Det är ganska lång tid om vilken vi inte kan säga vad som eventuellt har skett med Tacitus skrifter. Ändå så tillmäts han väldigt stor betydelse. Jag skulle kunna ta många exempel från den tiden ytterligare, men jag går tillbaka till den grekiska storhetstiden och tar ett par kända historieskrivare från den tiden. Herodotus och Tukidides. Herodotus levde här på 450-talet före Kristus. Tukidides, jag skriver bara T här, på 400-talet, alltså nästan samtidigt. Samtidigt med Gamla testamentets avslutning, samtidigt med Malaki till exempel, så lever de här grekiska historieskrivarna och har skänkt oss en historia som beskriver inte bara Greklands situation den här tiden, den delen av världen, utan Herodotus lär ju ha varit ända borta i Babel, beskriver om Babels hängande trädgårdar till exempel och allt det där. I alla fall så är vi väldigt beroende av de här författarna när det gäller att komma tillbaka till den här tiden. Då frågar vi oss igen, hur många kopior har vi då, avskrifter av deras historiska skrifter? Jo, vi har 8 av Herodotus och 8 av Tukidides, av vilka de tidigaste ligger här på 900-talet efter Kristus. Och du ser att du har en tidsperiod av 1300 år plötsligt mellan det att de skrev och till dess att vi äger de första avskrifterna. Nu finns det exempel som kanske är lite mer positiva, men i jämförelse med Nya testamentet så är det en väldig skillnad. I huvudsak så ser det ut så här med alla antika dokument. Vi äger i bästa fall en handfull avskrifter, ibland några fler, men oftast så är det hundratals, ja kanske över 1000 år mellan det att författaren levde och skrev och det till den tid vi äger den första avskriften. Men det är det vi har, och därför har man rekonstruerat antikens historia utifrån sådana dokument. Och om det nu är så att Nya Testamentet ligger lika illa till, så tycker jag det känns lite vanskligt med den kristna trons grund på ett sätt. För här kan man ju hävda att just den här processen av förvanskning nog ändå måste ha varit verksam i avskrivandet och avskrivandet århundradena igenom. Hur vet vi att vi här har vad Herodotus en gång skrev egentligen? Ja, vi har ingen chans att veta det. Dels för att vi har så få kopior och dels för att det är så långt från originalet i tiden. Vi går till Nya Testamentet. Om ni vill ha fler exempel på det här, så har jag en liten stencil som vi kan dra upp sen. Ni kan få med det för en liten slant kanske. Så frågar vi då först, hur många avskrifter av Nya Testamentet äger vi då? Vi var först intresserade av antalet kopior. Och här ser vi genast en oerhörd statistisk skillnad. I det att vi idag har över 5000 nytestamentliga avskrifter, alltså på grekiska. Det gäller inte hela Nya Testamentet alltid, utan det kan bara dela några böcker, men över 5000 skilda enskilda manuskript på det här sättet. Och det är en oerhörd dokumentation, förstår ni, som alltså kan lägga upp på bordet och säga, titta här, varsågod och jämför. Och det är det som textforskningen har ägnat sig åt nu de sista 100 åren, särskilt när de här fynden har gjorts. Och dessutom då kommit fram till att överensstämmelsen är så stor mellan dessa olika avskrifter som har hittats spridda, geografiskt spridda, vilket ökar tillförsikten, geografiskt spridda över hela den dåtida antika världen, romarriket runt hela Medelhavet. Och överensstämmelsen ändå är så stor så att man med mycket, mycket stor sannolikhet kan rekonstruera grundtexten. Det finns variationer. Det finns sådana som har räknat ihop och fått in 200-300 000 olika variationer. Men det är alltså av sådan art att det på intet sätt påverkar förståelsen av textens mening. Det kan vara bokstäver, ord, följd och såna här saker som är av marginell betydelse för förståelsen av texten. Det finns ingen motsvarighet alltså till Nya Testamentets dokumentation för någon annan antik litteratur. Och även om vi inte hade de här 5000 avskrifterna att utgå ifrån, så skulle vi ändå kunna rekonstruera grundtexten. Delvis då med hjälp av dem, och det här, om det här är första ledet, så är det här det andra, B. Med hjälp av de tidiga översättningar som gjordes här. När evangeliet spreds ut över romarrikets värld, så var det ju grekiska det språk som förstods av de flesta i alla fall. Men man fann snart anledning att översätta till koptiska nere i Egypten och till armeniska uppemot den ryska gränsen nuvarande. Och till latin förstås. Det var det man gjorde först. I den första, andra århundradet översatte till latin. Och till bohariska, till gotiska och många andra språk. Och då är det så att man har hittat massor av avskrifter av sådana här tidiga översättningar. Vi har över 9000. En del uppgifter ännu högre har jag sett, av sådana här tidiga översättningar. Och det är ju då också en väldig grund för att komma tillbaka till grekiskan igen, genom att så att säga tillbaka översätta ifrån dessa översättningar. Tidiga versioner utav Nya Testamentets text på andra språk. Och har man alltså gjort översatt tillbaka, kan man säga, från de här översättningarna, har fått en rekonstruerad grundtext på det sättet, som stämmer överens då med de grekiska manuskripten. Och hade vi inte de här tidiga översättningen skulle ändå finnas möjlighet att rekonstruera grundtexten. Inte lika bra förstås, men vi skulle i alla fall ha en ganska bra känsla för hur det en gång stod. Därför att det finns, efter det att apostlarna dog bort här på 70-talet efter Kristus, så tillträdde en ny generation kyrkoledare. Och man brukar fram till 300-talet här tala om den tid de apostoliska fäderna eller kyrkofäderna var verksamma. Den tidiga församlingens ledare. De var mycket aktiva att skriva brev till sina församlingar eller runt om till församlingarna de också. De gjorde aldrig anspråk på att deras brev var Guds ord. Men för att ge auktoritet åt sin undervisning så citerade de ofta ifrån Nya testamentet i sina brev, va? Och vi har idag massor utav fynd av de apostoliska fädernas skrifter. Och med hjälp av deras citat, som om man lägger ihop alla enskilda sådana citat, så kommer man upp i 36 000 nytestamentliga citat. Och med hjälp av de citaten, som ibland är hela kapitel, va? Ibland några verser, ibland lite slarvigt ur minnet, ibland har de tydligen slagit upp texten och haft den framför sig och skrivit av. Så kvaliteten på de här citaten är skiftande, men den är så omfattande att man med hjälp av dem kan rekonstruera hela Nya testamentet så när som på 11 verser, någon som har räknat ut. Och då är det tillsammans med de två tidigare vägarna ytterligare en väg som är med och bekräftar hur Nya testamentets ursprungligen lydde. Och även om vi inte hade det, så skulle vi kunna komma en bit på väg med hjälp av de liturgiböcker eller lektionarier. Lektionarier heter de väl nästan mera tekniskt. Liturgiböcker kan vi kalla dem. När gudstjänstformerna började stena till på 300-500-talet. De här är från 400-500-talet och framåt. Så hade man ju de här i gudstjänsterna och läste, va? Och i dem fanns massor av bibelcitat, naturligtvis. Det ingick ju i liturgin att citera Guds ord. Och vi har idag över 2000 sådana här liturgiböcker, avskrifter och gamla fynd av liturgiböcker. Som också de hjälper oss att komma fram till Nya testamentets ursprungstext. Och de är av den typen att de ofta höll sig till konservativa texter, så att de, ja, ni vet, precis som om man idag skulle göra en liturgibok för gudstjänstbruk, så skulle man kanske hellre använda 1917 års översättning, eftersom den är lite mer högtidligt språk. Den tendensen finns i de här liturgiböckerna, och det är ju vi tacksamma för då, för den hjälper oss mera tillbaka i tiden. Än. Det var ständigt behov av nya översättningar även på den tiden, förmodar jag, till ett modernare språk. Även om grekiskan, Nya testamentets grekiska, skrevs på den tidens vardagsspråk, så att mannen på gatan lätt förstod det. Och till sist vill jag peka på en annan väg som inte är lika omfattande, men som till allt det andra hjälper oss. Ostraka, eller lerskärvor kan vi kanske översätta det. Vid utgrävningar utav arkeologiska fyndplatser, gamla städer och så vidare, har man hittat också kristna hem där kristna familjer har levt och bott. Och då har man hittat mycket såna här lerkärl, ofta trasiga, men man har ju kunnat sätta ihop dem. Och ofta har man då sett bibeltexter inristade. Medan leran ännu var mjuk, så passade man på att rista in bibeltexter i sina hushållskärl. Det var ju fint. Man hade inte råd att hålla sig med en papyrusrulle kanske. Det var ju dyrt skrivmaterial på den tiden. Men man kanske fick låna hem den en vecka, och under tiden så använde man den till att skriva av kanske egna kopior, eller också rista in det så här på hushållskärl. Och vi äger många sådana här fynd. Jag kan nämna om ett ifrån 600-talet efter Kristus. på en fyndplats hittar man 20 såna här krukor som innehöll alla fyra evangelierna. Det måste vara ett fruktansvärt jobb att rista in alla fyra evangelierna på det här sättet. Sen finns det naturligtvis inristningar på mynt. Du kan ha kejsar Neros urna på ena sidan och en bibelvers på den andra. På väggar och på pelare, nere i katakomber och så vidare, bibelverser. De kristna har satt spår efter sig. Och det hjälper oss i jämförelse med då allt det andra som vi har redan i form av avskrifter och allt det här andra jag har nämnt. Och det ökar säkerheten om att kunna säga att så här måste det ha stått en gång. Och det är egentligen inte där som problemet ligger idag, utan man är ganska överens om att det nya testamentet som vi har kunnat rekonstruera, den grekiska texten, den är tillförlitlig i den bemärkelsen att man kan säga att detta måste ha varit vad som en gång skrevs. Med väldigt stor sannolikhet. Man brukar tala om en osäkerhet om bara någon procent alltså. Och då ska du veta att de osäkerhetsprocenten gäller marginella saker. Och det är viktigt för dig som kristen att kunna säga att när du håller ditt nya testament i din hand, att detta ändå är vad som en gång skrevs. Till skillnad från alla andra böcker och litteratur från den tiden, så äger du en dokumentation bakom ryggen som ingen annan har. Ingen som vill hävda Platons filosofi till exempel kan göra det med samma säkerhet och säga att detta var Platons eller Aristoteles, eller som vill hävda den romerska historien utifrån Tacitus. Man är ute på mycket osäkrare mark än den som vill hävda Nya Testamentets tillförlitlighet när det gäller så långt texten går. Va? Sen är det ju en annan fråga om man väljer att tro på det som står här. Men du ska inte låta någon komma så lätt undan med att säga att det här kan man inte lita på, det har ju förvanskats. Nej, det är inte så lätt att göra. För nu ska vi också titta på då närheten till originalet. Om vi sa här att Nya Testamentet största delen var färdigskrivet år 70 efter Kristus. Johannes evangeliet kanske senare, liksom Uppenbarelseboken, över 90 här, 90-95. Så frågar vi oss, nåväl, det är ju bra att ha över 5000 avskrifter, men om alla ligger så där en 700-800 år efter originalet, så tycker vi kanske inte att det är så stor vinst i alla fall. Men även här är alltså Nya Testamentet helt unikt i det att vi har avskrifter som är daterade närmare originalet i tiden än någon annan litteratur från den här tiden. Alla såna här fynd är inte offentliggjorda idag, men vi har ett fragment av Johannes evangeliet som är hittat nere i Egyptens torra sand och är daterat till omkring 120 efter Kristus. Det kan slå fel 10 plus minus 10 år, de här dateringarna, men de är ganska säkra med hjälp av radioaktiva mätmetoder. Och så vet man också lite grann när man ser skrivstilen. Vet, i början så använde man bara stora bokstäver när man skrev grekisk text. Sen på 300-400-talet så kom också små bokstäver in i bilden, och så då kan man grovdatera redan där, va. Och man vet vilket material som användes. Här används papyrus. Sen kom pergamentmaterial lite senare. Och då har man genast en grovdatering där. Är det papyrusfund så vet man genast att det är mycket tidigt, va. Tyvärr var ju det inte så hållbart, så därför äger vi inte så många sådana fynd. Men Nya Testamentet finns alltså i papyrusfynd, och det är högst ovanligt. Och man vet också vissa tider vilka form av pennor man använde och så här. Som allt detta hjälper till att datera, om ni undrar över det. Omkring 200 efter Kristus har vi evangelierna i Chester Beatty-papyrerna och de flesta Paulusbreven, andra böcker i Nya Testamentet. Apostlagärningarna, Hebreerbrevet finns med där också. Chester Beatty, ungefär samtidigt ett annat fynd som kallas för Bodmer-papyrerna, också de här funna nere i Egypten. Det är intressant att Johannes evangeliet här i Egypten, kanske bara några decennier gammalt, kanske en avskrift direkt ifrån originalet, Det vet vi inte. Det viktigaste fyndet, jag menar det mest fullständiga, det är det som du idag kan se på Brittiska museet och som kallas Codex Sinaiticus, daterat till 340 efter Kristus. Codex Sinaiticus, och det avslöjade också var man hittade detta. Nämligen i Sankt Katarina-klostret nere på Sinai halvön, när en engelsk språkforskare, teolog, befann sig där nere i 1844 redan. Och munkarna fram på höstkanten började frysa och ville få upp värmen i klostret, men det finns ju inte så mycket brännbart ute i öknen, så de gick till biblioteket och hämtade. Och den här Tischendorf fick till sin förfäran se hur de var i färd med att kasta gamla skriftrullar in i brasan. Och bland annat en stor kodex som nu ligger uppslagen på Brittiska museet. Och han såg genast på grund av de stora grekiska bokstäverna att det här var ju Nya testamentets skrift. Och han lyckades hejda munkarna i deras företag, men när han ville ta med sig den här stora kodexen, man har nu börjat binda in, inte längre skriftrullar, det nötte mer på materialet, man har börjat binda in det i bokform, och då kallas det kodex. Då kunde man också skriva på båda sidorna och så sparade man utrymme. I alla fall, de förstod att det var värdefullt, och det hamnade i den ryske tsarens händer, och inte förrän på 1930-talet så fick britterna köpa det för en summa som ingen av oss skulle ha råd med. Men det kan du se den idag. Och för övrigt så finns alla de här tidiga fyndtexterna runt om på världens olika bibliotek. Ska vi fortsätta här? Codex Vaticanus, ett fynd gjort i Vatikanen från samma tid ungefär. Och sedan, ja, det formligen regnar alltså utav tidiga avskrifter som i förhållande till originalet ligger närmare originalet i tiden än någon annan bok eller dokument från antiken kan uppvisa. Och det betyder att tiden för förvanskning är ganska liten. Sen ska du komma ihåg en sak som jag tycker är viktig, en kanske mer psykologisk, social sak med Nya Testamentets författare. De levde alltså här och började skriva om Jesu liv och historia till en generation som också hade sett och hört Jesus. Och det gjorde att de hade kravet, eller sanningskravet på sig, att inte komma ut med någonting som låg i konflikt med vad deras egen samtid hade hört och sett om Jesus. Så när Petrus ställde sig upp på pingstdagen i Jerusalem och predikade om Jesus och hänvisade till de under och tecken som han hade gjort, så kunde inte Jerusalems befolkning annat än nicka bifallan till detta var ju sant. Han hade gjort under och tecken ibland dem. Han hade sagt märkliga saker. De var överens alltså om sanningshalten. Skulle alltså Nya Testamentet vara ett hopkok där man har satt sig ner och bestämt sig för att smida ihop en religion och säga saker och göra Jesus till någon slags religionsgrundare och hopdikta hans liv i många avseenden, så skulle det ju genast ha mött en opposition av att människor var inte så dumma på den tiden. En del trodde att de var så fruktansvärt vidskepliga att det skulle gå att bara efter några år komma och säga att nyss levde bland oss en man som gjorde under och tecken och uppstod från de döda och allt det här. Då skulle aldrig kristendomen ha funnit det fotfäste det fann först i Jerusalem, Judeen, Samarien och så vidare. Man visste om det, och när Paulus står inför konung Agrippa så kunde han säga till och med till honom: du vet vad som har hänt i våra dagar. Du har hört om Jesus och du känner skrifterna. Du vet att det stämmer. Ja visst. Så de hade det här moraliska trycket på sig att när de skrev till sin samtid så kunde man inte komma och säga vad som helst som inte var i överensstämmelse med sanningen. Det var för många människor runt omkring dem som skulle kunna invända. Det vore lika omöjligt som om vi här idag skulle säga att låt oss sätta oss ner och skapa en religion om John F. Kennedy som dog nu är 20 år sedan. Men det finns tillräckligt många levande människor som skulle vägra att ta emot det om vi sa att han gjorde under och förhöll sig på ett sätt som inte alls stämmer med det historiska vittnesbördet, va? Så det är inte bara det att vi kan hävda att Bibelns författare själva var människor med integritet och moralisk resning och som ville vara sanningsenliga och var tillförlitliga i sig själva, utan de hade också omgivningens tryck på sig att vara sanningsenliga. Och det brukar jag hänvisa till Lukas evangeliets introduktion, där Lukas ju redogör för sin metodologi när det gällde att sammanställa evangeliet. Hur han noggrant gick och förhörde sig med de som själva hade varit ögonvittnen. Och troligen så gick han och intervjuade jungfru, eller då Jesu moder Maria, och fick den här detaljrika beskrivningen om Jesu födelse till exempel, som ingen av de andra evangelisterna har. Det är en ögonvittnesrapport han har fått tag i. För att, som man säger, du ska förstå hur tillförlitligt allt det är som du har blivit undervisad i. Att det är inga hopdiktade historier, utan det är tillförlitligt, det du grundar din tro på. Ja. De här Codex Sinaiticus och Vaticanus, det är pergament. Här går liksom linjen, pergament, handskrifter. Därför är de mer hållbara också. Nu kanske du undrar, ja men gamla testamentet då, vi skulle inte ha tid att ta upp det idag. Men förhållandet där var lite annorlunda och har varit en lång tid i historien. Du vet, gamla testamentet är ju skrivet på hebreiska. Och då önskar man naturligtvis att man har en hebreisk grundtext att utgå ifrån vid översättningsarbeten. Men den hebreiska text som vår bibel är grundad på, åtminstone 1917, är från 1005 efter Kristus. Och det var ju lite förargligt, långt avstånd där. Och så har fallet varit. Vi kan inte säga att med gamla testamentet har det varit som en nya, att vi har massor av avskrifter, dessutom nära originalen till tiden. Vi vet att man översatte gamla testamentet till grekiska omkring 250 före Kristus, va? Septuaginta översättningen, det är 70 års översättning. Så vi hade ju, och den har vi naturligtvis många avskrifter av. Det finns i många av de nytestamentliga fynden. Men, och vi har massor av citat, både från den hebreiska versionen och ifrån Septuagintan i Nya testamentet. Men vi hade ingen fullständig hebreisk text, självständig sådan, att tillgå förrän 1947 var det, va? Som den där lille nomadpojken kastade en sten in i grottan för att skrämma ut geten och råkade panga en kruka istället. Och när han hörde ljudet av den krukan, så vet ni, han klättrade upp och in i grottan, och i den här lerkrukan som hade pangat så fanns det rullar som inte han förstod sig på, inlindade i linne. Och han tog de här skriftrullarna med ner till byn, sålde dem till skomakaren för en billig slant. Det dröjde ett år innan de kom under det hebreiska universitetet, till det hebreiska universitetets kännedom, eller inköp i Jerusalem. Och man skickade en fotostatkopia på det här till William Albright, som är väl en av vår tids främsta arkeologer, och han returnerade med ett gratulationstelegram till århundradets främsta och viktigaste arkeologiska fynd, för det, han såg att det handlade om gammal hebreisk text. Man gick tillbaka och hittade fler grottor, 11 grottor och över 40 000 olika fragment och olika delfynd som nu är sammanställda till 500 böcker, i vilka alla gamla testamentets böcker finns representerade, utom Esters bok, och daterade till tiden åtminstone 100 år före Kristus och framåt. Ni vet, den här bosättningen, Qumran kommuniteten flydde ju hals över huvud när Titus och romarna närmade sig för att stå ner i uppror som judarna hade gjort. Men de vågade inte ta med sig sin skatt, sina skrifter, utan de förseglade krukorna här och la in dem i grottorna, och i tanke på att de skulle komma tillbaka någon gång. Men det dröjde nästan 1900 år. Och så damp de ner på våra skrivbord just när bibelkritiken stod så som hetast kanske. Och så har vi fått en möjlighet att jämföra de här fynden då med den senare kopian som vi hade här. Och det har varit en intressant tid av forskning när de här rullarna har vecklats ut millimeter efter millimeter. Och idag finns ett museum i Jerusalem som ser ut som det här locket, byggt i det här lockets form. Där du kan gå in och titta på en del av de här gamla rullarna. Och funnit att överensstämmelsen är så stor att man har tvingats till mycket stor respekt för den noggrannhet med vilken judarna har skrivit av och skrivit av och skrivit av under de här 1000 åren. Och varför vi inte äger fler kopior, det beror bland annat på att när judarna visste att de hade en exakt avskrift av en tidigare avskrift eller av ett original av en tidigare avskrift, så kunde de nästan slänga den tidigare, för de tyckte den var inte så mycket värd, nu har vi ju en ny. Och om de har varit så här noggranna under tiden framåt de här 1000 åren, så har vi anledning att tro att man var lika noggrann i avskrivandet också bakåt i tiden här, va? Vilket ju ökar vår tillförsikt när det gäller att också Gamla Testamentets text föreligger i ett trovärdigt skick. Ja, nu skulle vi också kunna gå in då och med arkeologiska fynd ge exempel på hur den bibliska textens trovärdighet styrkts under särskilt de sista 100 åren, allt eftersom arkeologin har gått framåt. Det finns väl knappast någon arkeolog annat än att han hyser stor respekt för Bibeln, Gamla Testamentet, som ett trovärdigt arkeologiskt dokument som har bekräftats i alla sina väsentliga delar. För egentligen så är ju Bibeln skriven på ett mycket riskfullt sätt. Har du tänkt på det? För Bibeln, den överflödar med historiska notiser. Den talar om platser och talar om människor och uppger årtal. Och är väldigt frikostig med sådana där uppgifter som är viktiga för historieskrivningen från Bibelns egen synpunkt sett. Men som ju också är en risk, för tänk om man uppgav felaktiga uppgifter som i efterhand kan kontrolleras, så man kan hoppa in och säga, ja, men titta här, det här var ju fel. Så, men det är alltså den risk som man kan säga Bibeln villigt har underkastat sig. Och det har också möjliggjort för oss att pröva Bibelns trovärdighet på ett helt annat sätt än vad som är möjligt med till exempel Koranen eller Vedalitteraturen. För den är ointresserad av det historiska skeendet. Jag intervjuade en överste präst i ett yogatempel en gång och frågade honom lite grann om dokumentationen till Vedalitteraturen. Och han blev nästan arg på mig hur jag kunde ställa en så ointelligent fråga. För han tyckte det är helt oväsentligt. Huvudsaken att vi kan få grepp om en mystisk upplevelse nu, och det spelar ingen roll att det här har någon historisk förankring. Nej, det är klart, inom hinduismen så är det ju helt så. Det är ju en helt annan filosofi. Men Bibeln låter sig alltså granskas. Och när man gör det så skäms den inte för sig. Och om Bibeln är trovärdig utifrån arkeologiska forskningsområden, så växer ju trovärdigheten för att den också är det när den talar om andra saker än geografiska platser och årtal och sånt. Här är ett stort område som jag hoppas du är intresserad av. Det finns en bok som heter Bibeln och arkeologin, utgiven på svenska nu. En liten sammanfattning av de mest kända fynden kanske, utav en som heter Wilson, Libris förlag. Kan du börja läsa och få lite kunskap om det här området. Jag har tyvärr inte tid att gå in på det nu, men det är jättespännande egentligen. Okej. Vi spar frågorna till dess att jag har gjort klart det jag nu hinner säga här. Vi går till den där andra punkten. Kommer ni ihåg? Mänskliga författare. Jag ska säga mycket lite om det. Jag har i min plastpåse här en bok som skrevs för en del år sedan, men som är skriven utifrån den filosofin. Bibelsyn och bibelbruk, det är utgiven på FS-förlaget på den tiden. Men där man alltså pläderar just för detta, att eftersom Bibeln är skriven av mänskliga författare så kan den inte vara historiskt tillförlitlig, utan vi måste förstå Bibeln som ett vittnesbörd av bristfälliga människor, men ändå försöka nå fram till hur man ska nå fram till det som är sant och det som är auktoritativt och normativt. Det kan man inte ge några riktlinjer för, men det tror man människan om i alla fall. Och det är hela den neortodoxa teologin som också hävdar det här, kan vi säga, att bristfälliga människor innebär med nödvändighet en bristfällig bibel. Och det låter ju logiskt. Ja visst. Det är bara det att hur stor är Gud då? Inspirationen som Bibeln behandlar den innefattar Guds totala handlande med författarna. Om vi tar ett exempel, ta Mose här. Men han levde nere i Egypten. Växte upp vid faraos hov. Första 40 åren fanns han ju där. Fick all den utbildning och den högsta tänkbara utbildning man kunde få på den tiden. Lärde sig skriva, läsa, dikta, till och med skriva musik. Och allt det här tror jag Gud liksom lät hända för att förbereda Mose för det stora uppdraget. Att under de här 40 åren i öknen få vara med och nedteckna Guds uppenbarelse till oss. Moseböckerna. Så hela tiden så arbetar Gud med Mose och låter honom bli en naturlig kanal för sin uppenbarelse när den tiden kommer. Förlåt, det är ju de sista, de här 40 åren i öknen med riktiga får, de var också betydelsefulla. Sen var det dags att ta sig an mänskliga får, de sista 40 åren av hans liv, och det var då som vi tror att också Pentateuken kom till, Moseböckerna. Han blir ju 120 år. Så det tog lång tid att forma Mose till det instrument som han skulle bli för Guds uppenbarelse. Vi kunde tala om Paulus i liknande termer. Hela hans uppväxttid är borta i hans hemstad. Han kom till Jerusalem, satt vid Gamaliels fötter, läste, och när han sen blev omvänd så var han skickad till att bli en kanal för Guds uppenbarelse. Han har varit 3 år ute i öknen han också, fått sig en skolomgång. Så jag menar att Guds ord, även om det är bristfälliga människor, så menar Bibeln att det ändå kommer till oss genom Guds människor. Inte vem som helst som kunde bli kanaler för Guds uppenbarelse, utan genom Guds människor kom Guds ord till oss. Vad vi menar med inspiration, med gudomlig inspiration, det är ju detta att Guds uppenbarelse har nedtecknats i ett sådant skick att det föreligger i ett tillförlitligt skick. Förstår ni? Det är inte bara att människor har fått Guds uppenbarelse, utan när de sedan nedtecknade den uppenbarelsen så var den helige ande med och övervakade den här processen och bevarade dem ifrån felaktigheter. Och det här som då inte jag skulle känna mig överens med den som hävdar att eftersom Gud använder människor så måste det med nödvändighet innebära att uppenbarelsen i den här processen blir förvanskad av mänsklig svaghet. Eller hur? Och en sådan Gud tycker inte jag att Bibeln presenterar. För vem är Gud om han inte skulle kunna förmedla sin uppenbarelse till oss på ett sätt så att det inte är vilseledande för oss? Det har med Guds integritet att göra, tycker jag. Om Gud har valt att säga någonting, ska vi då famla i osäkerhet om vad han egentligen har sagt? Eller måste det inte ligga i Guds intresse att om han har valt att uppenbara sig för oss, att vi ska kunna säga att det går att förstå vad han har sagt, det går att tro på det han har sagt. Om det här är fallet, att mänskliga författare har förvanskat uppenbarelsen så att den nu föreligger i ett förvanskat skick, så att inte Bibeln är tillförlitlig och trovärdig, så innebär det att vi till sist ingenting med säkerhet kan säga om vad Gud har sagt. För om de tog fel på de här punkterna, ofta så menar man att Bibeln far med historiska felaktigheter och det är typiskt för mänsklig brist att förmedla kunskap. Men om vi har sagt det, vad är det som säger oss att vi inte också måste säga att Bibelns författare tog fel också när de undervisar oss om Gud? När de talar om för oss om frälsningens väg, när de hävdar att Jesus uppstod från de döda och så vidare och så vidare. Så till slut så hamnar vi då vi inte med säkerhet kan säga någonting, utan i ett tillstånd av agnosticism. Så det här är väldigt viktigt. Ibland så tar man den här bilden. Ibland säger man så här att ja, men Gud blev människa i Jesus Kristus. Och Jesus hade ingen fullkomlig kropp. Det var en förgänglig människokropp. Alltså, Gud har givit oss Bibeln och det är också en bristfällig sak behäftad med mänsklig svaghet. Men man kan ju också säga så här då, att Gud den helige ande, som det står i Lukas 1, att det heliga som var det fött genom dig ska kallas Guds son. Att genom Maria, som var en bristfällig människa, ändå föddes någonting som var, som vi kallar det levande ordet Jesus Kristus, utan synd. För det var han ju, utan brist i den bemärkelsen, utan synd, utan brist. Att på samma sätt den helige ande skulle vara kapabel att så verka genom mänskliga författare, Bibelns författare, bristfälliga människor precis som Maria, att det som blir fött genom dem, produkten, det skrivna ordet, Bibeln, ändå föreligger i ett skick utan brist, utan fel. Eller är den helige ande förhindrad till det? Det betyder inte att det är en form av diktamen, så att de mänskliga författarna och personligheterna är oviktiga. Utan som ni vet så är Bibeln, uppvisar Bibeln en stor variation av språkbruk och så vidare, som talar om för oss att Petrus, han har sitt sätt att skriva, Paulus sitt, David sitt, han uttryckte sig helst i poesi till exempel. Och det hade inte Gud någonting emot, utan han använde dem utan att göra våld på deras, på det sätt som är naturligt för dem att uttrycka sig på. Men han övervakar deras nedtecknande utav de gudomliga sanningarna, uppenbarelsen. Han övervakar den processen så att den inte innehåller vilseledande information, utan att Bibeln i allt vad den påstår är tillförlitlig. Det är den helige andes funktion i den här processen. Så på den andra kritikpunkten så säger vi att vi tror att Gud är större än mänskliga svagheter, och att mänskliga svagheter inte begränsade Gud när han valde att förmedla sin uppenbarelse till oss. Därför kan Bibeln alltså vara trovärdig trots att den har gått genom mänskliga författare. Ja, där är tiden ute tror jag, va? Jag vet inte, ni får säga. Då har vi egentligen lite kvar. Men vi kanske har planerat annat i eftermiddag. Så jag gör en liten paus här och frågar er. Om ni har frågor eller om vi ska gå vidare eller nu. Vi ska ta en fika nu. Vad säger chefen? Ja, du ser, jag är så ödmjuk så jag frågar först. Nej. Ja, vi är redan över tiden. Ja, det är ju det. Men jag kom ju inte till här. Ni höll ju över när jag kom. Så är ni på. Så det är inte mitt fel bara. Ja. Ni får gå om ni behöver då, säger vi. Och bara säga något om den tredje punkten. Är inte Bibeln full av motsägelser? En tredje attackpunkt alltså. Och då finns det de som säger, varför överhuvudtaget lägga ner någon möda på att försvara Bibeln? Den kan väl få tala för sig själv bara. Människor kan själva få komma fram till vad de ska tro och tänka om den. Men då är det så att jag tror vi är pliktiga att undanröja onödiga hinder för människor att tro på Gud. Och om det finns hinder i Bibeln som människor känner väldigt jobbiga och svåra, så tror jag vi är pliktiga att jobba med de problemen för att undanröja onödiga stötestenar. Det finns nödvändiga stötestenar som korsets stötesten. Den ska vi inte ta bort. Den måste finnas kvar. Annars kan ingen bli frälst. Och lärjungaskapets pris, vad det kostar att vara en Jesu lärjunge, ska vi heller inte ta bort den stötestenen. Men Gud har aldrig bett oss att korsfästa vårt tänkande därför att vi är kristna och för att vi ska kunna tro. Utan när vi hör den här frågan att Bibeln är full av fel, så måste vi reagera då. Och inte tycka att det är bortkastad tid att försöka försvara Bibeln och kunna svara vettigt på eventuella påståenden om motsägelser och annat. Nu är det en del som smittar ut bakvägen här och säger, det är inte så viktigt med Bibeln, huvudsaken att vi har Kristus. Och det är väldigt inkonsekvent att säga så om ni tänker efter lite grann. För vilken Kristus har vi om vi inte har en tillförlitlig återgivning av Nya Testamentet om hans liv? Vilken Kristus är det till sist? Är det en evangeliernas Jesus? Om man säger att evangelierna är inte så viktiga, de kan vi inte lita på. Men huvudsaken att vi har Kristus. Men vilken Kristus? Det är ju evangelierna som definierar honom. Det är ju dit vi måste gå för att få grepp om Kristus. Vem han var, vad han sa, vad han gjorde, vad han har för anspråk och så vidare. Och man kan inte säga så. Man kan inte skilja det levande ordet Kristus från det skrivna ordet. Kristus själv ger högsta tänkbara attityd till det skrivna ordet. Tänk på Emmausvägen när han kommer där i egen uppstånden person. Och istället för att stiga fram för Emmauslärjungarna och peka på sig själv, titta här är jag lever verkligen, så lyfter han fram skrifterna och förebrår dem för att de inte trodde på vad allt vad lagen och profeterna och psalmerna och skrifterna hade sagt om Messias. Och så ger han dem den auktoriteten som vi är hänvisade till idag när vi alls inte kan se Kristus. Och säger att här hade ni vilat på skrifterna, så skulle ni inte ha gått här och hängt läpp, utan förstå att det här måste hända Kristus för att han ska ingå i sin härlighet. Så Jesus själv ger högsta auktoritet åt skrifterna. Och när de ville ha under, så sa han, låter han Abraham säga i dödsriket till den rike mannen, ja men dina bröder har ju Moses och profeterna. Det är bara att läsa innantill. Lukas 16 är det väl. Men då säger den rike mannen, nej, Moses och profeterna, Det var tydligen inte tillräckligt, men om någon uppstår från de döda, då ska de tro. Nej, säger Abraham, om de inte tror Moses och profeterna, ska de heller inte låta övertyga sig om också någon uppstår från de döda. Så det måste vara viktigt då. Med Bibelns auktoritet. Hur ska vi då handskas med svårigheter i Bibeln? För de finns där. Massor. Och för dig som vill jobba vidare med det här, så vill jag rekommendera två böcker. Det finns en gammal från 1800-talet, Påstådda diskrepanser i Bibeln, eller man ska översätta det av en som heter Helly, hur det uttalas. här skrevs ja, någon gång på 1800-talet, men det är en ny upplaga nu som har kommit. Han går igenom allt tänkbart det här, va? Dels teologiska motsägelser, att Gud vet allt men Gud ändå kan ångra sig, och den typen av svårigheter, läromässiga svårigheter, etiska konflikter och historiska konflikter, och så textkonflikter då. Den nya utgåvan, den nya boken i det här avsnittet är Gleason Archers Encyclopedia of Bible Difficulties. Han börjar i första Mosebok, går igenom hela Bibeln och tar upp alla texter där det har satts frågetecken. Jättefin att ha, om man bara slår upp och se att det kan, man kan faktiskt ge vettiga svar på det mesta. Den har jag köpt också här i Sverige, så den finns någonstans. Och Archer säger så här, när vi kommer till svårigheter i Bibeln, hur ska vi ställa oss? Han menar att vi har full rättighet att vara övertygade om att det finns en adekvat förklaring. Att man kan ha det som utgångspunkt. Hur omöjligt den ser ut, så ha förtroende för att det finns en adekvat förklaring. Även om du ännu inte har hittat den. Och han tar liknelsen av en humla som flyger. Och ingenjörer i aerodynamik kan inte förstå hur en humla kan flyga. En sån här stor klumpig varelse med små sammetsvingar. Det stämmer inte. Det skulle egentligen inte gå, men humlan flyger, så man kan ju inte säga annat än att tydligen så går det, men jag kan inte förstå hur. Och lite grann av den inställningen alltså. Att även om det här verkar gå emot alla lagar, så okej. Okay. Jag böjer mig till dess att jag får bättre förstånd. Ha förtroende för Guds ord. Så att vi inte plötsligt ändrar uppfattning om Bibelns trovärdighet så fort vi stöter på en svårighet. Alltså det som andra kallar felaktigheter kan vi välja att kalla svårigheter än så länge. Och håll fast vid Jesu Kristi attityd. Om han hade denna höga attityd inför skrifternas vittnesbörd, varför skulle inte vi kunna ha det? Kristus och Bibeln, Christ and the Bible, det är den bästa utav de böcker jag har läst om Kristi attityd till skrifterna. Men det finns också en del på svenska där. Sen gäller ju sund bibelstudiemetodik när man handskas med såna här. Att man studerar sammanhanget så att man förstår vad texten säger i sitt sammanhang mycket noggrant. Bakgrundsinformation, historisk information. En sund exegetik alltså, allt vad det innebär. Studie av parallellställen och allt sånt här. Konsultera kommentarer. Någon har sagt att 90% av Bibelns svårigheter avhandlas i kommentarer. Så det är bara 10% kvar sen. Men 90% det är alltid någon som har tänkt före dig och mig. Och du ska inte tro när du stöter på en svårighet eller hör någon nämna en svårighet, ah, nu kommer kristendomen att falla, det får jag hålla tyst om, för tänk. Nej, det finns ingenting som inte redan har avhandlats, kan man nästan säga, av de svårigheter som finns i Bibeln. Och ännu så står kristendomen kvar och mår väl. Så det, var inte rädd. Och nu när vi talat om avskrivningsproceduren här, så måste vi också säga att det naturligtvis har inneburit att felaktigheter har smugit sig in, som kan ställa till lite besvär ibland, men som ofta är ganska förklarliga. Det finns hebreiska bokstäver som liknar varandra väldigt mycket. De här två till exempel. Det är så liten skillnad. Det är bara den lilla snutten där som är skillnad mellan ett dalet och ett resh. Och bet och kaff. En sån. Och en sån är heller inte så stor skillnad. En sån. Och en sån är heller inte så stor skillnad. Det är två skilda bokstäver. Vi kan lägga till tav också. Jag förstår inte hur de kan hålla sig det här. Alltså. Jag tycker hebreiskan är fruktansvärt. Men. Och det finns en sån här också i slutet på ord ibland. Så det är upplagt för att det kan ske vissa avskrivningsfel. Även om judarna när de skrev av sina texter var så noggranna att de inte skrev av ord för ord, fast de ofta kunde texten utantill, va? Utan de fick bara ta bokstav för bokstav. En bokstav i taget, va? Så här. Men det var ju frestande att dra till med några ord i taget när man var trött i alla fall, va? Men man hade oerhörda krav på noggrannhet. Men naturligtvis har såna här felaktigheter smugit sig in, och när det också då är så att bokstäver används som numeriska uppgifter, så är ibland att det finns, särskilt i Gamla Testamentet då, ställen där vi har olika statistiska uppgifter, men som kan förklaras utifrån såna här granskningar. Ja, det finns en lång lista i den här boken på typer av fel som förekommer, och det kan vara intressant att läsa och sätta sig in i det och se att det inte är så fruktansvärt farligt som man kanske först tror det här. Jag kan bara ge ett exempel här nu på hur en till synes motsägelse, en skenbar motsägelse, mycket lätt kan klaras upp. Ta till exempel Paulus omvändelse, Apostlagärningarna 9. Det är sån här typisk som du säkert har hört någon gång, som man lyfter fram som ett exempel på att Bibeln inte är trovärdig. Apostlagärningarna 9, så läser vi i vers 7. Och männen som voro med honom på färden stod de mållösa av skräck, till de hörde väl rösten men såg ingen. När Paulus berättar om sin omvändelse i 22 kapitlet, i 9 versen, så säger han: och de som var med mig såg väl skenet, men hörde icke rösten av den som talade till mig. Alltså precis tvärtom. Första tillfället hörde de rösten men såg ingen. Andra tillfället så såg de skenet men hörde icke rösten. Ja, och då tycker man, ja men se här, det här är ju uppenbart alltså. Men om man då kan lite grekiska. Jag kan inte mycket grekiska, men om man till exempel går till en kommentar som behandlar grundtexten, så är det här ett lättlöst problem. Därför att i första tillfället så användes ett verb som följs utav en genitiv. Rösten står i genitiv. I det andra fallet så står det i akkusativ. De hörde inte rösten, men då står det i akkusativ. I första står det hörde rösten, då står det i genitiv. Ordet för röst alltså. Och då är det så här att grekiskan gör skillnad mellan att höra ett ljud som ett oväsen än att höra ett ljud som en röst. Och när det gäller att höra ett ljud som ett oväsen, så används genitiv, så följs verbet av en genitiv form. När det gäller att höra en röst som förmedlar ett budskap, så används akkusativ form. Och då är det här plötsligt löst, för att när det i första tillfället står att de hörde rösten, så var det inte att de hörde urskiljbara ord, utan de hörde mera ett buller, ett oväsen. De hörde någonting, men de hörde inte vad rösten sa. I andra fallet så står det att de hörde inte rösten. Nej, de gjorde inte det. De hörde inte budskapet. De hörde, som det stod i första tillfället, bara ljudet, men inte budskapet. Så det är bara, han säger samma sak egentligen. Men det framkommer alltså inte på svenskan, men det framkommer på grekiskan. Så för den som läser grekiska texten så finns inte problemet en gång. Så ni ser hur lätt det kan vara ibland att haka upp sig på grejer som genast får sin förklaring när man bara går till grundtexten. Ibland får man jobba lite mer kanske, men det här var en skenbar motsägelse alltså. Och när det står att de såg ingen, så menar de såg ingen person. I andra tillfället att de såg ljuset, men det motsäger ju inte att de såg, att de inte såg någon person. Ja, hoppas det räcker som exempel. Jag har en lång lista exempel här, men eftersom tiden inte räcker till så ska jag inte dra dem nu. Ni kanske har egna exempel, så kan vi ju behandla dem i så fall. Helly, han säger i den här boken att det är bra att det finns några här skenbara motsägelse. För det provocerar vår nyfikenhet och stimulerar till forskning. Och så säger han också att det bevisar att Bibelns författare inte stod i maskopi med varandra. Det ska vi alltså vara tacksamma för, att vi har fyra evangelier som inte är bara efterapningar av varandra. Eller att, att vi när vi läser de fyra evangelierna inte kan sätta oss ner och säga fullständig överensstämmelse, de här gubbarna hade bara suttit ner och kommit överens om att skriva så här. Nej, de har mage till att säga och skildra olika skenen på olika sätt med olika ord. Och lägga in detaljer som andra helt lämnar vid sidan om. Och som vid första intrycket kanske får sig att tro att det här stämmer ju inte. Men och man kan säga att detta var också ett risktagande från Guds sida att ge oss Bibeln i den formen. Men egentligen så ökade trovärdigheten. Att Gud har gett författarna frihet att välja ut det material av den historiska skeendet som passade deras syften. Som passade Matteus syfte med hans evangelium. Lukas syfte med hans evangelium. Hade det varit fullständig överensstämmelse så hade vi genast sagt maskopi. Men nu kan man inte säga det. Och sen tror jag det tredje exemplet, tredje orsaken som han säger, det är att Bibeln avsiktligt inte är alltför ytlig och lättillgänglig, utan den öppnar sig endast för den som gör sig mödan värt att studera den. Den som kommer till Bibeln och bara vill hitta fel, han får hitta fel. Men den som kommer till Bibeln för att finna Gud, han ska finna Gud. Och han ska upptäcka skatterna om han bemödar sig att gräva lite grann. Okej, det är slut i alla fall. Så den fjärde punkten, den hade jag inte räknat med ändå. Kanske har exempel på såna där konflikter i Bibeln som du har funderat över, hakat upp dig på. Eller om det är någonting annat. Den äldsta av 10 kopior, den låg på 850 efter Kristus. 850 efter Kristus. Här har jag. Ett tiotal avskrifter har vi av hans böcker. Nej, två. Två ser jag här. Två, de här två bara. A och B. Man räknar ju kopiorna fram till tryckkonstens dagar. Sen blir det ju inte intressant längre. Men det är så länge man har handskrifter. Åtta, det var Herodotus och Tukidides. Åtta var.
Vi pratar om icke-offentliggjorda skrifter eller avskrifter av Nya testamentet.
Ja, jag är inte så hemma på textforskningen, så, men jag vet att det har gjorts fynd som inte publicerade. Man har läst om att fynd har gjorts, men man har inte läst om någon slutgiltig datering och så här, så att jag, det kanske Gösta är mer hemma på.
Han förstår. Det kan finnas äldre också då.
Ja. Ja, just det. Och vi kan förvänta oss att fler fynd görs. Man slog in en vägg i Sankt Katarina klostret nyligen i källarvalven, och där hittar man helt rum med gamla skrifter. Men det är inte publicerat än till exempel. Sen har du ju de här Ebla-fynden i Syrien, som du kanske har läst om i pressen de sista åren, som är lite känsliga därför att det ligger på syriskt territorium, men där man har hittat 15 000 såna här små lerskrifttavlor av handens storlek. med ett språk som liknar den bibliska hebreiskan, ett semitiskt språk, och på vilka det finns massor utav namn och geografiska namn och personnamn som också återfinns i Gamla testamentet, va? Så det är såna där fynd, jag menar, som inte riktigt har publicerats än. Jag har från Time här en artikel om det. New grounding for the Bible, står det. Och de här det är ett helt bibliotek här, alltså, man hittar. Och man tror att man kommer att hitta tusentals fler ju mer man gräver ner här. Såna här kilskriftstavlor. Och från tiden före Abraham, långt före Abraham, härstammar de här. Och det är ett italienska arkeologer som håller på med det, som inte alls har något bibliskt eller kristet intresse.